Det här är P1, Sveriges Radio. Ilska, sorg och hot om avhopp. Ekot profiler i frontalangrepp mot ledningen.
Man kan inte liksom kasta ut barnet med badvattnet och sen tro att man ska kunna gå ut och hämta det i någon bäck någonstans.
Juridiskt krig mot söktjänster som samlar personuppgifter.
Det är det som är knäckfrågan här. Bedriver Lexbase journalistisk verksamhet?
Och så om det nya tidskriftsstödet som alla verkar älska.
Det är nästan så att man lite anar lite ugglor i mossen.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Sveriges Radio är mitt inne i det största besparingspaketet på länge. 225 miljoner kronor ska sparas. Och just nu läggs pusslet över vilka tjänster, program och poddar som får magrare resurser eller helt skrotas. I veckan är det flaggskeppet Studio 1 som stått i strålkastarljuset när topplocket där fullständigt gick. Nej, det brukar inte läcka ut missnöje från radiohuset, men i veckan har flera tunga radioprofiler genom debattartiklar och intervjuer i media vittnat om sin förtvivlan och frustration. Nu är det fullskaligt bråk på Ekot. Den heliga vreden har tänts.
Jag ska säga att jag är en av de äldre på Ekot. Jag har gått igenom extremt många omorganisationer, utvecklingar, nedskärningar, uppsägningar. Alltså jag har suttit mitt i sånt där ganska många gånger under mina nästan 40 år som journalist. Jag har aldrig varit med om något liknande det här.
Helene Benno är programledare på bland annat Ekots nyhetsfördjupande program Studio 1 och P1 Morgon. Vad är det då som sticker ut den här gången skulle du säga?
Otydligheten, att man säger samma saker hela tiden. I alla former av omgörningar så är det ju en fråga om att ge och ta. Och det borde liksom ha föregått av en djupare konsekvensanalys, av flera diskussioner. Man behöver inte ha stor delaktighet, man måste ha någon form av delaktighet.
Ja, medarbetare på Studio 1 är rosenrasande på att antalet producenter och programledare blir färre i och med det stora sparpaketet. De har kommit med flera alternativa lösningar som de menar att ledningen ignorerat.
Vi har verkligen konstruktivt försökt att göra våra röster hörda. Vi har ritat scheman, vi har varit väldigt framåtlutade. Men vi har bara hittills fått nej.
Mia Odabass är producent på Studio 1.
Rent konkret så kommer vi behöva göra ett mycket enklare program. Vi kommer behöva safea mycket mer. Så journalistiken kommer att bli sämre. Vi kommer inte kunna stå bakom den journalistiken tror jag vi som jobbar idag.
I höstas blev det känt att Sveriges Radio ska spara 225 miljoner kronor. I takt med att konturerna har klarnat för hur det gigantiska sparpaketet ska se ut så har ett pyrande missnöje accelererat. Men det var först i veckan som topplocket verkligen exploderade. Och allt började i måndags när en av Sveriges Radios mest välkända programledare, Monica Saarinen, mejlade alla medarbetare och chefer på Ekot med en oro om att Studio 1, detta flaggskepp i eten, ska demoleras till en lågbudgetvariant. Hon skrev också att hon kommer begära omplacering om det här blir av. När hon väl tagit bladet från munnen var det flera från Ekots alla hörn som delade sin frustration. Det ledde till en debattartikel i DN Kultur och flertalet artiklar i tidningar.
Jag tror att det som oroar oss allihopa, inte bara på Studio 1 och Godmorgon Världen, är att de driver processen med en stor hastighet och med en slags tondövhet skulle jag vilja säga för hur vi som levererar ut i sändning har det.
Jag har i veckan pratat med ett stort antal medarbetare på Ekots olika delar och det är tydligt att missnöjet är brett.
Det är ju inte bara Studio 1 och Godmorgon Världen i den här processen som har höjt sina röster, utan det visar sig ju att också andra grupper på Ekot är väldigt utsatta, där de sparar på ett sätt som helt enkelt tar ifrån oss möjligheten att göra våra jobb på ett seriöst sätt.
Alla förstår att Sveriges Radio behöver spara. Det har vi hört under en lång tid nu.
Kajsa Boglind, programledare på Studio 1 och för utrikesmagasinet P4 Världen, som går i graven den 1 april.
Det är klart att sånt är tråkigt, men det är liksom den typen av besparing som hade aviserats. Att de skulle plocka bort hela bitar för att slippa osthyvla.
Om jag förstår det rätt då, så är det någonstans bättre att lägga ner hela program eller redaktioner än att nypa lite här och var.
Ja, och det tror jag också gör det så provocerande, därför att när besparingarna utannonserades så sa ledningen att nu kommer vi inte att osthyvla, utan det kommer att tas bort hela stora bitar för att slippa osthyvla. Och nu gör man både och.
Jag vill verkligen säga att jag har full förståelse att man skär ner.
Programledaren Helene Benno igen.
Jag är också en sån som tror att av utveckling kan det komma något gott. Men man måste vara lyhörd och ha respekt när man gör en förändring.
Men det är ju som du säger väldigt mycket pengar som ska sparas, ja. Och det drabbar ju väldigt många delar av Sveriges Radio.
Ja.
Varför skulle det då inte drabba även Ekots nyhetsfördjupande program?
Det är väl klart att det ska. Det sa jag ju inte att det inte ska.
Men du tycker på något annat sätt, eller hur skulle det kunna göras på istället?
Signalen uppifrån var att det inte skulle osthyvlas, det vill säga att man tar lite här, lite dutt där. Det är också ett väldigt oekonomiskt sätt att jobba på. Det är självklart att det kommer att påverka vårt nyhetsarbete på olika sätt. Men man måste göra en konsekvensanalys i förväg på hur det kommer att påverka. Man kan inte liksom kasta ut barnet med badvattnet och sen tro att man ska kunna gå ut och hämta det i någon bäck någonstans. För det är inte riktigt så det funkar.
De bistra tiderna märks inte bara bland Ekots medarbetare. Det ligger en dov stämning över radiohuset på Gärdet i Stockholm. Den tidigare så livliga foajén, kallad hangaren, med café, kiosk, restaurang, sändningsstudios och musikscener. Ja, den är nu tyst, tom och delvis igenbommad. Ingen har ens bemödat sig att tända lamporna ordentligt. Det enda som vittnar om att det faktiskt inte är en gammal övergiven lagerlokal, utan att det trots allt existerar någon form av liv, är Niklas Strömstedt som sitter i en fåtölj och Melodifestivalartisten Jay Smith som anländer genom snurrdörrarna med ett stadigt grepp om gitarrfodralet.
Så,
varsågod. Ja, men tackar, tackar.
I Ekot-ledningens korridor på våning 2 sitter Claes Wolf Watz, Ekots chef och ansvarige utgivare.
Ekot måste också spara. Vi kommer rätt lindrigt undan jämfört med resten av företaget. Men vi drabbas också, vi ska spara 15 tjänster. Och det här påverkar ju förutsättningarna för de som jobbar här.
Varför tror du att det är just på Ekot som det bubblar ut i det offentliga?
Jag tror att det finns diskussioner kring besparingar på många olika ställen på Sveriges Radio. För det är rätt mycket pengar det handlar om. Och många olika delar av företaget berörs av detta. Sen är det, Ekot har stora kända program och som är en viktig redaktion på Sveriges Radio. Och det är klart att det finns det är klart det blir så att det diskuteras vad som händer på Ekot eftersom många har en relation till Ekot.
Jag antar att innan det här ledde till debattartiklar och intervjuer i det offentliga så måste den här kritiken ju ha nått er i ledningen internt innan. Har ni inte lyssnat på medarbetarna innan?
Jo, men det är klart att vi har hört de här invändningarna mot de konkreta schemaförslagen till exempel, eller de prioriteringar vi har valt i besparingarna vi har haft. Trots allt så kan vi inte alltid gå medarbetarna till mötes, men det är väldigt viktiga synpunkter som har förts fram som vi processar och funderar igenom såklart.
Sista ordet är ännu inte sagt, eller?
Jag tror man måste tänka hela 2024 som ett år, ett omställningsår, och att vi kommer att behöva justera och vrida på en del av de här förändringarna som har skett. För att även fast man gör en ordentlig analys i förväg, så är det också först när det här möter verkligheten som man ser vad svårigheterna blir.
Hur ska det gå till? Ni måste ju ändå ha någon slags idé.
Mia Odabas, producent på Studio 1 igen.
Men det har de inte. Och det oroar mig.
Jag kan säga att det som jag är förvånad över efter att ha jobbat så många år, det är att det är lite bakvänt.
Tillbaka till programledaren Helene Benno igen.
Nu håller man på att göra en konsekvensanalys. I min värld så kanske man gör en konsekvensanalys först.
Sist här hörde vi Helene Benno, programledare på Ekots nyhetsfördjupande program. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Filip och Fredriks nya dokumentärfilm Den sista resan klipps om. Det är efter att SVT Västmanland avslöjat att en av de medverkande förra året dömdes till ett flerårigt fängelsestraff för grova sexualbrott mot barn. Uppgifterna kom till dokumentärteamets kännedom först när SVT konfronterade dem. Sedan dess har filmen alltså klippts om och personerna har helt och hållet tagits bort. Fredrik Wikingsson säger till SVT att det här var helt nya uppgifter och att de agerade så fort de fick reda på det. Expressen klandras i veckan av mediernas etiknämnd för en publicering med rubriken "Advokat hjälpte gängkriminell före skjutningen". Expressen publicerade namn och bild på advokaten. Medieombudsmannen anser att tidningen klev över en gräns när de i puffen till artikeln publicerade ett sms från en gängkriminell klient. Dessutom beskrivs advokaten i ingressen som gängkriminell i kostym. Expressen råkade i veckan ut för ett intrång från sin värsta konkurrent. Istället för en text av Expressens Viktor Malm så möttes papperstidningens läsare av Aftonbladets debattsida. Det hela förklaras av den mänskliga faktorn då både Aftonbladet och Expressen trycks på samma tryckeri. Till tidningen Journalisten säger Expressens chefredaktör Claes Granström att tryckeriet helt enkelt tagit fel plåt. Men någon läsarstorm verkar inte ha resulterat i. Till Journalisten säger Granström att inte en enda läsare hört av sig om det hela.
De senaste månaderna har det lite i skymundan börjat utkämpas ett juridiskt krig som kan få långtgående konsekvenser för den så unika svenska offentlighetsprincipen. I ena ringhörnan finns databaser på nätet som tillhandahåller till exempel domar och förundersökningsprotokoll. I den andra ringhörnan en hel drös svenska domstolar som gjort uppror mot utlämningar av gigantiska mängder dokument till de här sajterna. Och nu ska självaste EU-domstolen i Luxemburg ge sig in i leken. Vår reporter Freddy Rammel har i veckan gett sig in i den här juridiska snårskogen för att ta reda på om Sveriges nästintill världsunika öppenhet är på väg att brädas av EU.
Jag fick ett tips om att Malmö tingsrätt nu för någon månad sedan hade satt ner foten och vägrat lämna ut förundersökningar till ett bolag.
Det här är Oisin Cantwell,
nyhetskolumnist på Aftonbladet.
Och han har skrivit flera artiklar om det här den senaste tiden.
Det var ju helt nytt, det var därför jag skrev om det.
Det var nyhetsbyrån Siren som hade begärt ut alla förundersökningsprotokoll från de första tre veckorna 2024 av Malmö tingsrätt. Nyhetsbyrån Siren och deras arkivtjänst Acta Publica är båda så kallade rättsdatabaser. Tusentals domar och förundersökningsprotokoll bland annat finns sökbart där för den som köper deras tjänst. Just de här två används flitigt av journalister för att lättare få tillgång till myndighetshandlingar. Och för full transparens. Även här på 3D Statsmakten Media används Acta Publica i olika sammanhang.
Min känsla, och då har jag pratat med jurister och domare, och det är att de i alla år mer eller mindre av slentrianskäl har utgått ifrån att de är tvungna att lämna ut alla domar och förundersökningar till företag som tillhandahåller såna här söktjänster. Men att de nu har börjat fundera, är det verkligen så? Vad ger egentligen lagen utrymme för?
Malmö tingsrätt är inte den enda domstol som nekat ett databasföretag att få ut stora mängder allmänna handlingar. Fler har följt efter. Umeå tingsrätt avslog till exempel i början av året företaget bakgrundskollen.se att få ut alla domar från hela 2023. Domstolarna har bland annat hänvisat till att en utlämning av handlingar till de här databaserna kan bryta mot EU-rätten och den så kallade dataskyddsförordningen, GDPR.
Och då är det så att den här lagstiftningen det handlar om, alltså GDPR, den är inte ett under av tydlighet på den här punkten.
Okej, nu behöver vi stanna upp lite här. Vi behöver reda ut frågan som jag behövt hantera hela den här veckan. Nämligen, vad handlar det här om egentligen? Lika bra då att vända sig till den verkliga expertisen.
Å ena sidan så har vi handlingsoffentligheten som skyddas av grundlag.
Det här är Engla Pendel, ordförande för Institutet för juridik och internet.
Vänta, jag vill förklara det här för enkelt så att man fattar.
Ja.
För mig är det så enkelt, men det krävs...
Dessutom är hon advokat på Mannheimer Swartling. Och vi ska vara transparenta med att hon i det jobbet företräder klienter som sysslar med den typen av databaser som det här reportaget handlar om. Okej, så å ena sidan så har vi den grundlagsskyddade svenska offentlighetsprincipen.
Å andra sidan så har vi skyddet för den personliga integriteten och rätten till privatliv som också är grundläggande mänskliga rättigheter. Och där skyddas ju de primärt av GDPR som förbjuder alla förutom myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser. Alltså till exempel fällande brottmålsdomar.
Men det här förbudet enligt GDPR gäller i regel inte de rättsdatabaser som vi pratar om här.
För GDPR säger att man på nationell nivå, alltså från svenskt håll, har möjlighet att lagstifta om begränsande åtgärder av GDPR för att skydda den journalistiska, litterära eller akademisk skapande till exempel.
Och enligt svensk grundlag är tjänster som nyhetsbyrån Siren och Akta Publica eller sajter som bakgrundskollen.se, Mr. Koll och Lexbase skyddade. De har utgivningsbevis och behandlas rättsligt på samma sätt som till exempel en tidning.
Det frivilliga utgivningsbeviset ger databaser samma skydd som etablerad media. Man har en ansvarig utgivare, så till exempel så finns det inget då förbud mot att behandla uppgifter om lagöverträdelser.
Men den ordningen börjar nu utmanas från flera håll. Först har vi det här upproret från svenska domstolar. I Umeå tingsrätt så menar chefen att bakgrundskollen.se inte ens med god vilja kan räknas som journalistik. De har vägrat att lämna ut med hänvisning till att databasen bryter mot GDPR. Trots att de alltså har ett utgivningsbevis. Det senaste i den här soppan är att Attunda tingsrätt har skickat vidare ett tvistemål mellan en privatperson och sajten Lexbase till EU-domstolen i Luxemburg.
Det är ett fall, det är en tvist. En man som för ganska många år sedan, 2011 om jag minns rätt, dömdes för ett brott.
Mannen har begärt att få domen struken ur Lexbase söktjänst, men det har Lexbase inte velat gå med på. De hänvisar till grundlagsskyddet och till undantaget för journalistisk verksamhet.
Och det är ju det som är knäckfrågan här. Bedriver Lexbase journalistisk verksamhet? Och då vill Attunda tingsrätt som har den här frågan i sitt knä, de har nu vänt sig till EU-domstolen för att få ett förhandsavgörande. Hur ska lagen tolkas?
På vilket sätt är det ni gör journalistisk verksamhet, om du vill utveckla det?
Vi publicerar ju alla de här domarna från våra domstolar.
Det här är Gunnar Axén, ansvarig utgivare för Lexbase.
så att allmänheten, de som är intresserade eller för den delen många journalister kan ta del av det och se hur vårt rättsväsende fungerar och hur man dömer.
Domstolarna som nu har vägrat, de har ju sagt att man liksom inte ens med en generös tolkning kan säga att databaser som till exempel Lexbase är journalistisk verksamhet. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju tyckande från domstolens sida. Och jag har svårt för att acceptera att vi skulle leva i ett land där myndighetspersoner ska sitta och definiera vad är journalistik, vad är konstnärlig verksamhet, vad är akademisk verksamhet. Tryck- och yttrandefriheten är faktiskt en del av FNs deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Den ska inte inskränkas av enskilda myndighetspersoner i Sverige.
Om det men rätten till privatliv är väl också en mänsklig rättighet?
Självklart. Men insynen i allmänna handlingar är också en rättighet för alla oss skattebetalare så vi kan se hur våra skattepengar används.
Samtidigt som databastjänsterna utmanas rättsligt här i Sverige och i EU-domstolen så har regeringen sedan i höstas en utredning igång som ska se över grundlagsskyddet för just söktjänster som offentliggör personuppgifter. Och det här är inte första gången politiker har försökt reglera den här branschen. Moderaternas Beatrice Ask försökte och misslyckades på sin tid och Socialdemokraterna la fram ett lagförslag för några år sedan som röstades ner i riksdagen.
Morgan Johansson hänvisade mycket till den personliga integriteten och rätten till att kunna gå vidare efter att ha avtjänat ett straff. Gunnar Strömmer har en annan infallsvinkel som också är legitim, nämligen att dessa kriminella gäng som vi ser skjuter och spränger och begår grova ekonomiska brott. De använder ju Lexbase och Mr. Call och allt vad de här tjänsterna heter till att kartlägga människor de vill utsätta för brott. Och det är ju det som är Gunnar Strömmers drivkraft, att få stopp för det.
Gunnar Axén på Lexbase, som själv har en bakgrund som moderat riksdagsman, tycker att hans gamla kollegor börjar i fel ände.
Jag kan ha en förståelse för att det finns en del uppgifter man inte tycker har ett allmänintresse. Men man kan inte å ena sidan säga att det här är offentlig information, allmänna handlingar ska vara tillgängligt för alla. Men det ska vara svårt att få tag på dem. Nej, då får man gå till källan och säga så här, den här informationen, de här personuppgifterna är inte offentliga, är inte allmän handling.
Det finns enormt många legitima tjänster och nyttjande av den här typen av rättsdatabaser samtidigt som vi har de som vi bedömer som mindre legitima eller som faktiskt skadande.
Engla Pendel, ordförande för Institutet för juridik och internet, säger att gränsdragningarna i det här kommer att bli riktigt svåra.
Var drar vi gränsen utan att säga att det är omöjligt för jurister och journalister och annan legitim verksamhet att få åtkomst till de här rättsdatabaserna?
Att det är liksom lätt att kasta ut barnet med badvattnet helt enkelt.
Exakt, och man har ju försökt från lagstiftaren flera gånger har man ju tittat på frågan om hur man ska begränsa grundlagen på ett sätt så att den här typen av rättsdatabaser begränsas och inte kunnat landa i det på ett bra sätt.
Reporter här var Freddy Rammel. I veckan kom så förslaget som en hel bransch gått och väntat på. Tidskrifterna föreslås att få ett speciellt tidskriftsstöd. Och det här är en milstolpe i en process som pågått ända sedan utredaren Mats Svegfors presenterade sitt förslag till nytt mediestöd för snart 2 år sedan. För det nya mediestödet som presenterades då uteslöt i praktiken tidskrifterna från stöd. En ny utredning skulle tillsättas och nu ska alltså även tidskrifterna få sig en slant.
Först av allt vill jag säga att vi var glada att vår regering tillsatte den här utredningen för 1 år sedan.
Kerstin Neld är vd för branschorganisationen Sveriges tidskrifter.
Och sen är vi förstås positiva till att utredaren svarar ja på den första frågan, nämligen behövs det ett stöd för de här nyhets- och samhällstidskrifterna? Och det svarar hon ju väldigt tydligt ja på.
Stödet föreslås gå till tidskrifter med fördjupad samhälls- och nyhetsjournalistik. Tidskrifterna ska kunna söka stöd för specifika åtgärder som ska hjälpa dem att ställa om till digital lönsamhet.
Det finns ju inte uttalat exakt hur stort stödet ska bli totalt, men som utredaren resonerar så handlar det kanske om 30 miljoner per år in till en bransch som ju har det väldigt tufft just nu.
Det här förslaget kommer alltså mot bakgrund av att tidskrifterna för snart 2 år sedan blev helt utskrivna ur förslaget om nytt mediestöd. Då reagerade branschorganisationen Sveriges tidskrifter kraftigt.
Vi tycker att det är väldigt bakvänt att definiera stödbehovet utifrån vilken mediekategori man tillhör. Det här måste ju handla om medborgarna och vilken typ av kvalitetsjournalistik de ska ha, inte om man är en dagstidning eller en tidskrift. Och på den digitala marknaden så blir liksom skillnaderna mellan dagstidning och tidskrift allt mindre. Och därför tycker vi att förslaget kring mediestödet som kom, det är ett sätt att cementera liksom en gammal struktur, och det reagerar vi väldigt starkt på.
I en debattartikel kallade Kerstin Neld det nya mediestödet för ålderdomligt. Att det missade målet och att fördjupande journalistik diskvalificerades från stöd bara för att det råkade tryckas i en tidsskrift.
Är det här den kompensation ni hade hoppats på för att inte ingå i mediestödet, så att säga?
Ja, det får man väl ändå säga. För att det var ju inte självklart att man skulle ens föreslå ett stöd. Utan om det nu kommer 20-30 miljoner per år i stöd till vår del av marknaden, så är det väldigt välkommet. Så vi känner oss i princip nöjda.
Kerstin Neld listar flera saker hon tycker är positivt med det här förslaget. Men en sak studsar hon på.
Det känns som att utredaren tycker att just organisationstidskrifter inte ska kunna omfattas. Och det vore oerhört synd, tycker vi, för väldigt mycket av den granskande samhällsjournalistiken görs just av organisationspressen. Självklart ska man inte få stöd ifall ens journalistik inte kommer allmänheten till godo. Men och nyo så är det ju så att när man publicerar sig digitalt så behöver man liksom inte vara medlem för att kunna ta del av de här organisationstidningarnas granskande journalistik, utan den finns ju öppen för alla.
I ett pressmeddelande som gick ut efter att det här förslaget presenterades i veckan var Sveriges tidskrifter mycket nöjda. Även Svenska Journalistförbundet har uttryckt sin belåtenhet över förslaget.
Alla verkar ändå ganska nöjda med det här stödet. Det är nästan så att man lite anar lite ugglor i mossen. Det brukar alltid bli någon form av ganska stor diskussion kring liksom, olika typer av mediestöd. Men här verkar alla rätt nöjda ändå.
Nu sitter vi här ett par timmar efter att stödet har presenterats. Så det är klart att det här behöver granskas ännu mer. Det finns ju ett missnöje självklart, tror jag, inom organisationspressen som ju kan läsa mellan raderna att de inte kommer omfattas av det här stödet. Det är också så att maxbelopp man kan få, det är ju 3,3 miljoner typ per titel. Det är ju inte mycket pengar för de stora titlarna. Så det är klart att man hade hoppats på mer pengar. Men det viktigaste för oss är ju det erkännande som tidskrifterna får. I och med att jag tyckte det också var väldigt fint uttryckt av kulturminister att hon ser tidskriftsjournalistiken som en form av demokratiskydd, sa hon i morse.
De är av stor vikt för demokratin och också ett värdefullt komplement till de allmänna nyhetsmedierna.
Och det är ju väldigt viktigt för vår bransch att få ett sånt där erkännande.
Jag ställer ju frågan lite liksom, såklart med glimten i ögat, men finns det något allvar här ändå? Säger det någonting det där om liksom tidskriftsbranschen som lite så förbisedd?
Ja, jag tror att du är inne på rätt bana där. Det är klart att vi har ju tidigare inte haft något stöd, och då kanske vi är möjligen onödigt tacksamma att vi får någonting överhuvudtaget. Men tittar man sig om, det är inte i alla länder heller som man stöder tidskriftsbranschen. Utan jag tänker att Sverige är lite av en föregångare. Och det är väl det som vi är nöjda med. Sen vill man alltid ha mer pengar och man vill ha pengar till fler. Men vi är nöjda med det här som en start.
Reporter här var Erik Petersson. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var även det Erik Petersson. Ljudet skötte Viktor Persson och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.